Perus tidigare president mellan 1990 och 2000, Alberto Fujimori, går ur tiden vid 86 års ålder i sviterna av cancer. Känd för att ha tagit strid mot kommunister och fick år 2000 fly till Japan efter anklagelser om valfusk. Alberto Fujimori, tidigare ledare för Peru, han gick ur tiden häromdagen och häromveckan. Och det har varit... ja, jag kände mig lite deppig när jag läste de här artiklarna om honom. Åh, Perus gamla diktator. Alla dumma saker han gjorde. Såna här saker som jag kanske inte tycker är de allra sämsta sakerna man kan göra. Som att irreguljära strider med kommunister och tvångssteriliseringsprogram och... nyliberal chockterapi och allt det där. Men det är väldigt negativ rapportering. Så jag tänkte vi kanske kan prata lite om Fujimori och ge en mer munter bild, kanske försöka. Så Alberto Fujimori, han föddes i Peru, men till en japansk familj. Han är en del av den japanska diasporan i Peru. Det är lite märklig sak, men av olika historiska skäl så har de sen, jag tror första halvan av 1800-talet, så har de haft en stor japansk befolkning i Peru. Det var en kontakt som öppnades upp mellan de här länderna, och först tror jag att det var relativt lågkvalificerade arbetare som kom från Japan, och japanerna hade som ett befolkningsöverskott. Att de ville gärna att japaner skulle åka utomlands och jobba, lätta lite på trycket i Japan. Så det etableras då en japansk diaspora, och japaner håller ihop, de gifter sig med varandra, så att många generationer senare så finns de kvar. Men jag tror att just i Fujimori, Alberto Fujimoris föräldrar föddes i Japan och invandrade, men de anslöt sig till den här japanska diasporagruppen som är stor och ganska inflytelserik i Peru. Och han började sitt liv som agronom, tror jag man kallar det för, jordbruksingenjör. Så han gjorde en sorts akademisk karriär primärt. Och han tog också examina i matematik och fysik. Så han var en seriös akademiker. Och sen så blev han rektor för sitt universitet. Och dessutom blev han ordförande för Universitetsrektorsförbundet i Peru. Så han var akademiker och en sorts universitetspamp, kan man säga. När han plötsligt kastades in i politiken, som en blixt från klar himmel, precis i slutet av 80-talet. Det var en speciell tid att ge sig in i politiken i Peru. Landet var i väldigt dåligt skick. Man hade haft en lång rad vänsterregeringar som hade kört ekonomin i botten. Generellt i Sydamerika under den här tiden så hade man ju rätt mycket högerregimer. Man hade Pinochet i Chile. Brasilien hade sin militärregim som hade gått i graven bara några år tidigare. Men Peru var lite grann av undantaget, ett vänsterfäste i det som faktiskt på den tiden var en sorts höger kontinent. Men mot slutet av 80-talet så hade man kommit till vägs ände. Så man hade hyperinflation, total stagnation i hela ekonomin, ingenting funkar. Och i valet 1990 så var huvudkandidaten som stod mot Alberto Fujimori var Mario Vargas Llosa, den berömde författaren, som gick till val på att genomföra en nyliberal chockterapi, som vi säger nu för tiden, för att lösa de här ekonomiska problemen. Vilket Fujimori inte kampanjade för, men vilket han faktiskt sen genomförde efter att han vann valet. Så att man kan säga att det fanns ett brett stöd för en kursändring ekonomiskt, eftersom även hans motkandidat stod för den typen av politik. Jag snubblade över ett exempel som jag tyckte var en fin liten anekdotisk illustration. Att vid den här tiden, alltså 1990, så var det 10 års väntetid på att få en telefon. Så man bodde någonstans, i ett hus någonstans, och ville ha en telefonanslutning. Så fick man stå i kö och vänta i 10 år och betala motsvarande liksom, 10 000-tals kronor i avgift. Så det var som att stå i kö för en Trabant i Östtyskland. Och det var mellan 2-3% av peruanerna som hade telefon 1990. Så det var ganska dåligt skick. Och sen dess då så hade man ett inbördeskrig som rasade med Sendero Luminoso, den berömda kommunistiska gerillan. Sendero Luminoso, det är en av de mer kända gerillan, så det är säkert många som känner till den, men den grundades av en filosofiprofessor som gick under jorden och började kalla sig för ordförande Gonzalo. Startade en extremt våldsam maoistisk gerillarmé. Och jag tror att det som hände var att han blev helt enkelt rekryterad av det kinesiska kommunistpartiet. Och de flög honom till Kina. Och han var där och såg kulturrevolutionen med sina egna ögon i Kina. Och han gillade vad han såg. Så han ville ha ett kommunistiskt inbördeskrig och en kulturrevolution hemma i Peru också. Så de var... det var en sån grilla. De hade sin ideologi. Marxismen, leninismen, maoismen, ordförande Gonzales tänkande. Och de var, som sagt, de var väldigt våldsamma. De dödade liksom tiotusentals personer. På alla sätt en väldigt vidrig organisation. Och ett riktigt hot mot Peru. Och man hade en annan sån här grilla också som heter Tupac Amaru. Den är också ganska känd. Jag vet inte exakt vad skillnaden var. Jag tror inte de var maoister. Kanske bara Moskva-affilierade. Jag vet inte exakt. Jag tror båda de här var väldigt inriktade på liksom urinvånarna. Jag vet inte vad det kallas, men liksom indianerna, de gamla inka-ättlingarna. Hur förtryckta de var av de spanska kolonisatörerna och så vidare. Så det var stort inslag också, förutom liksom kommunismen. Ja, så Fujimori och Peru stod inför riktigt seriösa kriser. Liksom. Hyperinflation, inbördeskrig, en del andra problem också. Det fanns väl ingenting som var särskilt bra i Peru på den tiden. Och han tog sig in i politiken arm i arm med en viss annan person som hette Vladimiro Montesinos. Eller som hans mamma kallade honom, Vladimiro Lenin Ilich Montesinos Torres. Och han var en riktigt intressant typ. Han var inte heller peruan. Eller han är inte peruan, han lever fortfarande. Han är grek. Det är lite liknande Fujimori. Han är född i Peru med grekiska föräldrar. Grekiska kommunister. Som alltså döpte honom efter Lenin. Och i början av hans liv så hade han kontakter med Sendero Luminoso. För han var tydligen kusin till en av de högsta gerillaledarna. Men senare då så blev han ett högerspöke av rang. För han var en intelligent, ambitiös officer i den peruanska armén. Som sen rekryterades av CIA. Och han blev CIAs man i Peru. Så att Fujimori kom till makten i en sorts allians med den här Montesinos. Så det var en japansk ingenjör och en grekisk soldat. Som slog sina påsar ihop för att städa upp i Peru. Och Fujimori var liksom ansiktet utåt. Och Montesinos stod för de hårda nyporna. Han blev chef för säkerhetstjänsten. Och... Som jag förstår det så var han liksom i högsta grad en autonom aktör. Ibland så sägs det att det var egentligen Vladimir och Lenin Ilich som styrde landet. Jag tror att det är lite överdrivet, men det ligger någonting i det. Han var nog lika viktig som Fujimori för det som hände sen. Och de satte igång då med radikala åtgärder direkt. Så Fujimori, han tog in Hernando de Soto, som är en känd libertariansk ekonom, för att styra upp då en sån här chockterapi för ekonomin. Och Vladimir och Lenin Ilich började organisera dödspatruller för att göra sig av med kommunisterna. Och sen två år senare, 1992, så gjorde de en statskupp. Alltså en så kallad självkupp, en statskupp genomförd av den grupp som redan kontrollerar landet. Så i princip, de upplöste parlamentet och införde en ny konstitution med ny sorts parlament som skulle ge dem mer spelrum. Och tre år efter det var det val igen, 1995. Och Fujimori blev omvald med två tredjedelar av rösterna eller något sånt där. Så det är viktigt att tänka på. När man säger att Fujimori är en så dum diktator och så vidare, statskupp, bla bla bla. Okay. Men han vann 90 med en hårsmån. Men sen blev han bara mer och mer populär. Och efter att han har upplöst parlamentet och genomfört en statskupp så blev han omvald med massiv marginal. Och det berodde på att folk såg vad han hade gjort. Att han fick bukt med hyperinflationen på bara några år. Alltså det är som Javier Milei gör i Argentina nu. Fantastisk framgång. Och han sålde av en massa värdelösa statliga företag. Så istället för liksom 10 års väntetid på en telefonlinje till det statliga telebolaget, så kunde man nu fixa telefon från en privat leverantör på några veckor. Och han fick till stånd massvis med utländska investeringar, kapital som flödade in i Peru. En del av det var Vladimiros polare i USA, CIA-grabbarna som gick in och roffade åt sig av naturresurser och så vidare. Men det var också mycket, mycket genuina investeringar. Avregleringar, skattesänkningar, allt det där härliga. Miljontals peruaner lyfte till fattigdom. Ekonomin växte så det knakade hela 90-talet. Trots en stor naturkatastrof precis utanför Perus kust 1998. El Niño, för er som är på den tiden och kanske minns. Och de krossade kommunisterna. Sendero Luminoso, Tupac Amaro, de finns väl kvar i någon form, men de har inte ett hot längre när Alberto och Vladimiro var klara med dem. Och de städade upp i staten, på universiteten, i medierna och så vidare. Och jag tror att de slogs också med andra kommunistgerillor i andra länder. De gjorde också en del mer tvivelaktiga saker. Jag tror att de sålde vapen till FARC, alltså kommunistgerillan i Colombia. Och ingen har sagt att Alberto och Vladimiro var änglar. De var som starka män som tog makten och löste problem utan att låta små saker som moral och konstitutioner komma i vägen. Och sen en annan sak då, som de fick mycket skit för senare, att de drog igång ett tvångssteriliseringsprogram där de snöpte 100,000-tals kvinnor från den aborigina underklassen. Så de här liksom indianerna, eller jag vet ju inte vad man kallas liksom, de urbefolkningen i Peru. Och jag har inte jämfört, men det måste ju vara en av de största eugeniska reformer som har genomförts i någorlunda samtidigt. För det var ju på 1990-talet. Det är ganska ballt. Det är ganska ballt, tycker jag. Och det måste ju ha haft enormt positiva konsekvenser för Peru att få en liten upprensning i genpoolen. Men sen gick det åt helvete. Alltså deras mer vilda affärer började komma ut i lite för öppen dager. De tappade greppen om medierna. Oppositionspolitiker lyckades använda domstolarna för att börja sätta dit dem. Så att både Fujimori och Montesinos dömdes till långa fängelsestraff för liksom så här långa listor av åtalspunkter, inklusive mord på oppositionella, men också korruption. Man sa att de har försnillat 100-tals miljoner. Och de var säkert korrupta i någon bemärkelse, va? Jag säger inte att de aldrig stoppar något i egen ficka, men min bild är att det förmodligen var en ganska perifer del av alltihopa. Och en intressant sak med Fujimori är att han dömdes för att han hade snott, jag tror, $600 miljoner eller sånt där. Men så vitt jag vet så har man aldrig hittat några pengar på hans bankkonton. Det finns ingen redovisning av vart tog de här pengarna vägen. Det är som att de bara försvann. Montesinos, han hade 100-tals miljoner på diverse konton runt om i världen. Men han använder ju de pengarna också för att finansiera så här hemliga krig mot kommunister runt om i Sydamerika och göra storskaliga vapenaffärer. Och han smugglade 100-tals kilo kokain i militärens flygplan till andra sidan jorden och så vidare. Så att han var säkert en förmögen man. Men de där pengarna som han säger så tagit, som de tog på de här bankkontorna, det var ju affärskonton som han använde framförallt i antikommunismens tjänst. Ja, det är min bild i alla fall. Fujimori, han satt i fängelse fram till december förra året. Det var fram och tillbaka. Han flydde landet, som tog de honom igen. Han satt länge i fängelse fram till december. Och sen släppte de honom för att han var sjuk. Och nu är han död. Vladimir och Lenin Ilic sitter fortfarande i fängelse i Peru. Så vitt jag vet. Hjälten Vladimir och Lenin. Ja, jag ville bara säga några ord om de här karlarna, försöka i alla fall. Bara för att jag tycker det är lite vämjeligt hur Fujimori, allt det här, att diktatorn, han var jättedum. Och det är att man ska låtsas som om Peru hade varit i bättre skick utan hans ledarskap på 90-talet. Vilket är en ganska, ganska absurd tanke, oavsett vad man kanske tycker om alla detaljerna, allting han gjorde. Det var någon som skrev på Twitter häromdagen, han skrev så här: vila i frid, Alberto Fujimori. Du är död, men ditt eftermäle av statskupper, eugenikprogram och högerdödspatruller lever vidare. Du kommer för alltid hemsöka vänsteristers mardrömmar likt en osalig ande.
Ja, alltså, du har rätt och lite fel. Alltså, jag tillhör ju den grupp som med fog säger att Fujimori var ju bara en marionettfigur. Det var Montesino som styrde. Och man kan ju titta på Fujimoris personliga leverne, hans märkliga förhållande till sin fru eller icke-förhållande, den konstiga dottern, den konstiga sonen. Det är ju familjen Erkekoko. Och Montesino är däremot en fascinerande figur. Och jag tycker det är ganska klarlagt att det var han som styrde. Det säger amerikanerna själva sina diplomatiska depescher, att vad det än gäller så är det Montesino man ska prata med. Han styrde i princip allting, även vem som skulle få köpa vilka gruvor. Och han är ju som forna tiders kondottiärer. Jag menar, hans karriär bara där han säljer ju sig själv. Han har ju inget fosterland. Han har ju grek uppfostrade kommunistiska föräldrar, ska vi komma ihåg. Så att kanske man inte ska göra någon till hjälte. Jag menar grek. Jag menar, han säljer sig själv till CIA. Under sin inledande tid i militären så säljer han ju statshemligheter, militära hemligheter till CIA. Blir arresterad, och han skulle ha avrättats också för spioneri, speciellt som han var militär. Om inte USAs ambassad hade ingripit. Så blir han vanhedrande avskedad. Han ljuger sig till advokatexamen. Hans första riktiga advokatjobb blir att hjälpa Fujimoris fru med en del märkliga husaffärer. Och så lär han känna Alberto på det sättet. Och det är han som ordnar pengar så att den ganska medellösa Fujimori har råd med en rejäl kampanj, och pengarna sägs bevisligen har kommit från Pablo Escobar. Och det man ska komma ihåg är att mycket av Montesinos krigföring mot Sendero Luminoso var ju frågan om vem ska kontrollera kokaodlingarna. Nog så viktigt. Och som du sa, han hade ju goda kontakter med colombianerna, sålde frakt och annat, och reglerade kokaodlandet och också transporterandet i Peru. Så allting blev mer stilla och välorganiserat. Men det var nog lika mycket, jag tror inte det var så mycket någon vilja att utplåna Sendero Luminoso som vilja att ta kontrollen över denna väldigt viktiga näring för Peru som drev honom. Och när det gäller kampen mot Sendero Luminoso, så den var ju viktig, men jag tror att de som än så länge har kommit i skymundan där i utlandet, men som märks i Peru, de som verkligen såg till att man kunde besegra Sendero Luminoso, det var vare sig Montesino eller Fujimori. Det var ju bröderna Humala, Ollanta och Antauro. De var ju arméofficerare. Båda uppnådde väl majorsrang och ledde de kommandot styrkor som bekämpade Sendero Luminoso med deras egna metoder. Och bröderna Humala inledde också ett uppror. Sista året Fujimori hade satt som president så inledde de ett uppror faktiskt mot honom. Men de benådades efteråt när de hade infångats. Alltså ett militärt uppror. De bröderna tycker jag är intressanta därför att de... dels kan man ju komma ihåg att Ollanta Humala blev alltså president 2011 i Peru. och satt en femårsperiod. Som alla andra presidenter sedan 1985 i Peru så fängslades han efter sin presidentperiod, anklagad för korruption förstås. Men varför tycker han där bröderna är intressanta? Jo, därför att under sin kamp mot etno eller mot Sendero Luminoso så utvecklar de alltså en helt egen peruansk ideologi, etnokasserismen. Och det var på det programmet som Ollanta Humala faktiskt kandiderade som president och vann. Och vad går den ut på? Jo, alltså när de låg i fält där, då blev de jävligt trötta vid tanken på att vad fan, här krigar vi mot peruaner och vi anförs av en grek och av en japan. Så de utvecklade en, och de menar att ska vi liksom kunna bekämpa urbefolkningen, då måste vi också vinna urbefolkningens hjärtan. Så de utvecklade en brutal nationalistisk ideologi. Dels skulle alla som inte tillhörde urbefolkningen slängas ut ur landet. Japaner, judar, afrikaner och greker förstås, de som fanns. Alltså, man skulle återupprätta Inkariket och dessutom expanderade så att man kunde underordna andra indianbefolkningar under detta Inkarike. Det var de liksom kopparhyade andinska befolkningen som skulle ta makten. Och de betecknar sig som vare sig höger eller vänster, utan som liksom inka-nationalister. Sen har det ju det blev lite liv när Ollanta kandiderade som president. Kandidat, för de påtalade att han hade sagt att han, när man skulle ta makten så skulle när etnokasseristerna får makten så ska man skjuta alla homosexuella och alla korrupta statstjänstemän. Han vidhöll dock att det var en bra idé att skjuta alla korrupta statstjänstemän. Man kunde fundera på det där med de homosexuella. Ollanta sitter väl fortfarande i fängelse. Hans bror däremot friges i dagarna, Antauro, och har för avsikt att ställa upp i presidentvalet. Och jag är inte emot eugenik och tvångssteriliseringar, men jag är mer tilltalad av inka-nationalismen, att slänga ut de främmande nationaliteten och återupprätta inkariket. Än att låta en japan och en grek gå fram snipp, snipp bland urbefolkningen. Så att Fujimori tycker jag var en blek marionett under den här konnotiären Montesino. Och det är bröderna Humala man ska hoppas på, tycker jag. Det vore väl häftigt med ett inka-imperium igen.
Ja, din fantasi, Boris, och i min fantasi så är det en fantastisk idé att återupprätta Inkariket. Jag tycker att det låter oerhört optimistiskt att känna hopp för någonting i Peru. Någon sorts positiv utveckling. Inkanationalismen, det låter som en jättecharmig idé. Jag kan inte tänka mig att den leder till någonting gott i praktiken i Peru. Alltså man skulle ju vilja ha liksom att de går tillbaka till att prata sitt gamla inkaspråk, har såna här vackra huvudbonader, bygger pyramider och börjar liksom offra varandra på altar på pyramider. Inka folket som gjorde det. Du vet, sådana grejer. Det skulle vara ganska häftigt.
Men de här bröderna verkar vara beredda på att göra det alltså.
I praktiken så kommer det bara vara en massa kommunism, precis som vanligt. Vilket är min bild i alla fall av den här
ekokarakteristiska
rörelsen.
Det kommer att bli väldigt mycket kommunism. Alltså det finns lite problematiska moment i den etnokasseristiska rörelsen. Som att en fjärdedel av alla barn som föds varje år ska liksom tillfalla staten. Men
offras på pyramiden, då hade de haft min röst.
Ja, det är... Men alltså, givetvis är det så att det där landet är ju ganska dömt att gå åt helvete, hur mycket jag än hoppas på att brödernas vision förverkligas. För just det här med... Det är intressant att du tog det där med hur det såg ut innan Fujimori eller faktiskt Montesino tog makten. Alltså den här otroliga inflationen. Alltså året han tar makten så är den ju uppe i 7000%. Och tittar man på föregående presidentperiod så var den sammanlagda inflationseffekten 2,2 miljoner procent. Så att Fujimori bytte ju också valuta, så att den gamla intin ersattes av den nya sol, och då var växelkursen 1 till 1 miljard. Det ser liksom, det är värre än Turkiet idag. Men den här Alan Garcia som liksom totalt sabbade det som fanns av Perus ekonomi, och trots att det var råvarurikt. Vad gör peruanerna 2006? De väljer om honom för en femårsperiod. Men den gången gick det faktiskt ganska bra. De hade en fantastisk tillväxt. Men då hade han bytt politik också. Dock så bör man märka att han, så fort han hade avgått, så halade de in honom på korruptionsanklagelser. Och han sköt sig faktiskt. Det var lite så här. Det var lite nobelt och strongt, tycker jag ändå. Men det är ett kokoland, så att inte ens med etnokatolicismen kan, tror jag, rädda Peru. Men det är en fin vision.
Jag vet inte om jag berättade det för dig, Boris, men lite tidigare i somras så åt jag för första gången någonsin peruansk mat.
Nej, vad tyckte du om det?
Jag var på en restaurang i Stockholm som hette, jag vet inte hur det uttalas, men det ser ut som att det eventuellt uttalas käka. Käka eller käka. Det ligger på söder någonstans. Jag blev väldigt imponerad faktiskt av den peruanska maten. Jag var helt oförberedd. Jag blev liksom ditsläpad av någon annan. Och sa bara, peruansk mat, okej. Okay. Whatever. Det gör ingenting om det är oätligt. Jag kan käka något annat efteråt. Det var min inställning ungefär när jag gick in. Men sen så såg jag att de hade den här ceviche eller ceviche eller vad det heter. Och jag har ju hört talas om den rätten. Så jag tänkte, ja, självklart ska jag testa den här peruanska paradrätten. Så jag bad att få liksom den mest arketypiska cevichen där. Och jag blev golvad av hur gott det var.
Ja, det är jävligt gott.
Jäklar vilken bra maträtt liksom. Alltså hela det ceviche-konceptet. Och det var så gott. Och jag satt liksom och käkade från de andra tallrikar på bordet och var liksom, beställde in en till. Men det liknar ju ingenting som jag har sett i form av sådär, sydamerikansk latinsk mat som inte har imponerat jättemycket på mig tidigare. Men det jag förstod när jag åt cevichen själv, det är ju att det här är ju japansk mat. Det här är ju en japansk influens från den japanska diasporan. För att en sån här ceviche, det är ju som sushi. Det är rå fisk, bitar av rå fisk i en sås med limesaft och chili och såna saker. Så det är ju som att äta en sushi eller en sån här poke. Det är också en sushi-variant från Hawaii eller var den kommer ifrån. Så att det där har vi liksom Fujimori och hans landsmän att tacka för. Att en bra grej i Peru är att de har ett väldigt intressant liksom förgrening av det japanska köket. Med kanske andra råvaror, men väldigt liknande tekniker och liknande smaker. Och det var ju också, jag testade också någon kötträtt. Och den var också liksom så här, wow, det här är yakiniku. Det var också en japansk rätt. Så jag hade inte fattat då att den här firade peruanska maten, när vi pratade om den här stora restauranglistan för ett tag sedan, varför finns det så mycket peruanska restauranger på den globala topplistan av restauranger? Ja, men det är för att peruanska restauranger är egentligen japanska.
Nej, alltså jag måste protestera. Det är vi etnokarterister hävdar faktiskt att Djevicen är redan, fanns redan för 2000 år sedan, mer än 2000 år sedan, så började man käka det på längs med Perus kust. Och då använde man bland annat någon typ av passionsfrukt för att marinera, så att det är ursprungligt peruanskt.
Allting som jag åt från hela den där menyn, allting smakade japanskt. Så att om det är sant det som du säger, då måste jag istället tro att det japanska köket i själva verket är faktiskt hemligt influerat av det peruanska. Ja, eller är det bara det mest fantastiska sammanträffandet?
Nej, men jag tror att det kan ju vara så att den ursprungliga råa passionsfrukt marinerade fisken har utvecklats med hjälp av kontakter med det japanska köket. Precis som jag har aldrig ätit den brasilianska varianten som också ska vara fantastisk och bättre än sushi. För ceviche är bättre än sushi. Och den brasilianska sushin heter också någonting annat. Men den har också i sitt ursprung i, alltså ursprungligt brasilianskt kök, men sen påverkad av att det drällt in japaner och filat till det lite. Så att ibland kan det vara bra med crossover. Vad som förvånar mig dock är att ceviche inte har slagit i Sverige. Liksom alla föredrar liksom femte rangen sushi på japanska hål i väggen framför denna fantastiska rätt. Alltså. Det är obegripligt för mig.
Mm. Alltså jag måste säga att den här cevichen som jag har, tonfisk-cevichen på det stället som heter CHECA, tror jag det uttalas, om någon vill ha ett restaurangtips. Det var bland det godaste jag har käkat. Det är en av mina favoriträtter i de alla tider nu. Som jag bara ätit en gång tyvärr. Det var väldigt, ja, som en sorts japansk sån här väldigt chili lime orienterad supergod grej. Och sen hade de såklart majs. Det hade en konstig liksom supermajs med konstiga färger. Och jag tror att de hade bitar av någon sån här äcklig grönsak, sötpotatis eller sån här oätligt skräp. Ja, det kunde man ju bara peta bort. Jag tyckte ändå det var fantastiskt. Sen ville jag bara säga det, vi var lite deppiga här på Peru. Allt är skit i Peru, men de verkar faktiskt ha bra mat.
Ja, faktiskt.
Det är inte första gången man konstaterar att det här landet är skit, människorna är skit, ja, allting är dåligt. Bra. Men de har god mat. Det enda viktiga är att man får inte göra misstag att importera människorna för att laga mat åt dem. Importera kokböckerna för guds skull.
Ja, men något enstaka människomaterial kan man importera till köken. Så där, men inga horderna behövs ju inte.
En kökschef, Max. Ja. En kökschef. Vi kan ha en arab, en pakistanier, en peruan och vad det nu är. Liksom. Det räcker gott. Och det vill jag gärna ha.